Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Centerledaren Annie Lööf har gjort politisk comeback.
Hej och välkomna till min nya YouTube-kanal.
Moderaterna var ju väldigt tydliga och Ulf Kristersson har varit väldigt tydlig med att han varken ville samarbeta eller samtala med Sverigedemokraterna.
Jag tänker inte etikettera partier, varken Sverigedemokraterna eller Centerpartiet.
Vi har kontroll efter de förutsättningar som vi har, men det är så många så vi kan ju inte punktmarkera varenda en av de här individerna.
Vi har en kriminalpolitik idag som är anpassad efter ett Sverige som inte längre finns. Och jag tror att många människor, de känner inte igen sig längre.
Det vi gör nu, det borde gjorts i Sverige för 10 år sedan, för 15 år sedan, för 20 år sedan.
Det var nervgiftet Novichok som den ryska oppositionsledaren Alexej Navalny förgiftades med.
Damit ist sicher, Alexej Navalny ist Opfer eines Verbrechens.
Ja, spåren efter mordförsöket på den ryska oppositionspolitiken Alexej Navalny leder till den ryska säkerhetstjänsten FSB. Detta efter konstaterandet att det var Novichok som användes för att förgifta honom. Varför möter nästan alla president Putins hårdaste kritiker den här typen av öde? Och hur hård blir omvärldens dom? Och i Sverige rullar våldsvågen vidare med sån förutsägbarhet att det inte längre går att kalla det för en våg. Har ett skott eller sprängdåd om dagen blivit det nya normala? Och vad ska politikerna göra för att vända den här utvecklingen? Och Annie Lööf är tillbaka efter konvalescens och föräldraledighet. Och det dröjde inte länge innan vi påmindes om hur bottenfrusna relationerna är mellan de forna alliansvännerna Centern och Moderaterna. Det är lite av det vi ska prata om i denna veckas panel. Ni är varmt välkomna att lyssna på oss. Jag heter Jörgen Wittfeldt. En mild snuva gjorde att jag tog det säkra före det osäkra och vi gör den här panelen på distans. Så utspridda runt om i Sverige finns Anna-Karin Wyndham, författare och doktor i pedagogik. Välkommen.
Tack ska du ha.
Emma Gerin, utredare och biträdande chef på tankesmedjan Katalys. Välkommen du också.
Tack, tack.
Och Dana Porkomelian, jurist och liberal skribent. Välkommen.
Tusen tack.
Ja, och varmt välkomna till veckopanelen, ni som lyssnar. Hör ni panelen, det har ju varit en rätt händelserik vecka, såväl här i Sverige som internationellt. I onsdags åtalades 37-årige Daniel Nydqvist för dubbelmordet i Linköping 2004. Och det är alltså den största polisutredningen i Sveriges historia efter Palmutredningen. Dana, efter alla dessa år, hade du trott det? Det skulle bli en upplösning?
Ja, det måste jag ändå kunna säga att jag trodde. Jag var ju bara ungefär 10 år gammal när det här hände. Så detta är ju ett fall som har seglat upp för mig under min senare tonår, under min juristutbildning. Men jag måste säga att jag verkligen känner med den här 8-årige personen, barnet Mohammed Hassan Amouri. Hans föräldrar som nu äntligen har fått upprättelse. Och det är lite intressant just det här fallet. Hur de kunde gripa den skyldige. För han har ju erkänt nu. Genom att de tilltog såna här släktforskningsmetoder. Genom släktforskningsdatabaser. som man egentligen tidigare bara har företagit i USA. Så jag tycker det visar, trots att vi befinner oss i så mycket elände nu när det kommer till gängkriminalitet och det känns som att väldigt mycket förblir olöst, så är såna här ljusglimtar så viktiga både för rättssamhället men också för allmänheten.
Det är många kalla fall som kanske kan få sin upplösning. Karl den 12:e till exempel, vem har inte hört honom? Nej. Men,
om inte annat är det en väldigt bra rubrik på en bok.
Ja, verkligen. Enna, det verkar ju enligt åklagaren som att offren skulle ha valts ut slumpvis, att det således inte fanns några rasistiska motiv bakom, något som en del trodde för att Mohamed Amouri hade utländsk bakgrund då, och Anna-Lena Svensson var ju SFI-lärare eller något åt det hållet. Men kände du dig, familjen är ju inte övertygad och de tror ju att han ljuger om detta. Vad tänker du, Enna?
Ja, men som jag har förstått det har han ju genomgått en väldigt stor rättspsykiatrisk undersökning som då menar att han lider av en allvarlig psykisk störning både nu och då förmodligen även då när morden begicks. Så det pekar ju mot det, även om det självklart kan vara lite svårt för lekmän att förstå hur man liksom bedömer någon efter så många år, vilket psykiskt tillstånd de var just vid den tidpunkten. Och det hade nog varit ännu svårare om det inte var så att de såg tecken på allvarlig psykisk störning också i nuläget. Så att vi får väl lita på den rättspsykiatriska undersökningen som har gjorts.
Mm. Vi går vidare till nästa ämne. Trump-administrationen överraskade en del av oss i veckan genom att utfärda sanktioner, alltså reseförbud och frysta ekonomiska tillgångar mot internationella brottmålsdomstolen, ICCs chefsåklagare Fatou Bensouda. Det som läggs henne till last, jo, hon ska utreda misstänkta krigsbrott begångna i Afghanistan av talibanerna, den afghanska militären och amerikanska styrkor. Så här motiverar utrikesminister Mike Pompeo.
Individuals and entities that continue to materially support those individuals risk exposure to sanctions as well. Additionally, State Department has restricted the issuance of visas for certain individuals involved in the ICC's efforts to investigate US personnel.
Mm, Mike Pompeo alltså. Anna-Karin, vad säger du? Sanktioner för att utreda bland annat amerikanska krigsbrott. Tycker du att argumentationen övertygar?
Nej, det gör den ju inte, därför att utreda måste man ju få lov att göra. Och någonstans är ju det här en signal då om att utredning av just den amerikanska militären inte accepteras. Medan då andra saker, andra styrkor, andra grupperingars inblandning i eventuella krigsbrott, det kan man stå ut med att man utreder så länge det inte sker av det som är från USA kommit, så att säga. Och vad jag förstår så har ju den här Bensouda varit inne på just de eventuella krigsbrotten i Afghanistan under lång tid, från 2016 redan då hon pekade ut de här tre grupperna som det hon ville inrikta sin utredning på och fick uppdrag kring. Så det finns ju ingen anledning att detta inte skulle ske på samma vis som man utreder annat.
Donna Porkumalian, om man ska försöka vara liksom djävulens advokat i det här fallet och tänka att USA tycker att de är någon slags världsfredens bevarare och att det liksom är otacksamt av resten av världen att söka efter krigsbrott som de skulle ha begått, är det närmaste ett giltigt argument man kan komma?
Nej, det skulle jag inte säga, utan det närmaste giltigt argument man kan komma, det är ju att USA liksom en rad andra länder som Ryssland och Kina inte är medlemmar i ICC och därför anser jag att de har sina egna procedurer för att hantera anklagelser mot den egna militären. Men det blir ju en väldigt märklig jävsituation om man ska hålla på att utreda sig själv hela tiden. Och som du säger så har ju USA en historia och inte minst nu under Donald Trump en glorifierad föreställelse om att de är, ja, men Guds gåva till både västvärlden och övriga världen och ska mäkla fred with whatever means necessary. Och då så borde man ju, om man kallar sig för ett demokratiskt rättssamhälle, förstå att det är juridiskt ohållbart att rannsaka sig själv. Utan då hade man ju mått bra utav att ha en utomstående. Och den här... Därför blir det så märkligt det som Mike Pompeo säger, att idag tar vi nästa steg eftersom ICC tyvärr fortsätter att rikta sig in på amerikaner. Varför skulle det vara ett brott att rikta sig in på amerikaner?
Han uttrycker sig så här: illegitimate attempts to subject Americans to its jurisdiction. Mm, det vill säga, den här jurisdiktionen är inte giltig för amerikaner. Ja, vi får se hur det
för
där
de
utvecklar
sig. De är inte en
del
av det liksom. Mm.
Nej, nej, de är inte med, men de kan ju begå brott för all del ändå. Mm. Förra veckans oroligheter kring en antimuslimsk manifestation har lett till en debatt om yttrandefrihetens gränser. Dels stoppades den danske högerextremisten Rasmus Paludan vid svenska gränsen och belades med inreseförbud i Sverige i 2 år. Dels manifesterade ett antal demonstranter sin avsky för islam genom att använda Koranen som en slags fotboll på Stora torg i Malmö, varpå de greps misstänkta för hets mot folkgrupp. Enna Gerin, vad säger du? Hur mycket ska man få häda och mot vad innan man buras in?
Ja, alltså det har ju länge, sen lagen om hets mot folkgrupp infördes, har det ju funnits diskussioner om vilka då handlingar som ska betecknas som hets mot folkgrupp och inte. Och det som är bra att tänka på är att lagen infördes ju redan 1948 i Sverige. Och det första fallet handlade ju om att stoppa spridningen av antisemitiska flygblad. Så lagen är ju en liksom direkt reaktion på förintelsen och ett försök att skydda just minoriteter. Sen har det ju alltid funnits en kritik, bland annat från exempelvis vit maktmiljön och den högerextrema rörelsen, om att lagen är till för att tysta just dem, att den finns för att inskränka deras yttrandefrihet som de liksom uppenbarligen vill använda för att hetsa och hota olika minoriteter. Vi får väl se om de här handlingarna faller under lagen om hets mot folkgrupp.
Det här med minoriteter är intressant. Jag tänker på en ledarartikel i Svenska Dagbladet i veckan som ju då satte i fråga om det skulle kunna vara så att hetsa mot majoriteten, det vill säga kristna till exempel då i Sverige, om det verkligen skulle intressera rättsväsendet på samma sätt. Vad tror Anna-Karin? Eller finns det någon komplikation i det?
Jo, men det tror jag att det gör i fråga om vad man ser och vad man uppmärksammar och vem man ser som varande utsatt eller inte. Att man fokuserar mer på det än på handlingen i sig eller vad den uttrycker i fråga om hat eller förakt mot vissa grupper. Jag tycker också att det, i anslutning till det finns en annan frågeställning som ligger nära, där det handlar om, nu häromdagen var det väl 5 år sedan Charlie Hebdo-attacken ägde rum, och det var en del uppmärksamhet kring detta, och där man i förlängningen av det också kan fråga vad har vi kvar av den typen av modig, om jag säger så, satirisering eller häcklande som Charlie Hebdo ägnade sig åt eller ägnar sig åt. Är det någon mer kraft så att säga som gör det, eller backar man tillbaka av rädsla för de eventuella krafter man piskar upp med den typen av satir och vassa utspel? Och där är ju balansgången väldigt fin att göra mellan det, men vi kan ju så att säga inte vara så rädda för vilka grupper vi upprör att vi inte vågar använda den yttrandefrihet eller det spelutrymme som det fria samhället ger oss i övrigt.
En parallell som jag brukar dra för att förstå varför troende muslimer blir så oerhört upprörda över när man skändar Koranen eller profeten Mohammed är: ja, men vad är då heligt i vårt samhälle? Och här är väl barnpornografi till exempel, även om det skulle vara tecknade bilder som man gick ut i yttrandefrihetens namn och visade explicita bilder på barn i sexuella situationer, skulle det kunna göra att man förstår? För då tror jag vi inte skulle ge så många spänn för yttrandefriheten. Det är ju dessutom förbjudet i lag. Vad säger du, Dana? Finns det en brist på förståelse hos sekulära svenskar hur ofattbart det är att liksom skända profeten Mohammed till exempel för en troende muslim?
Ja, det finns det ju en brist på förståelse, men jag klandrar inte eller tynger inte svensken för den bristen på förståelse, för det ligger ju i den meningen du själv sa, sekulära svenskar, inte så mycket heligt för oss.
Möjligtvis
falukorv och Astrid Lindgren liksom, men det är klart att det finns en bristande förståelse, för vi kan inte relatera till det. Men om den här handlingen kommer bli en hets mot folkgrupp sak eller inte, det tycker jag är ganska intressant. För om man tittar på lagen så är det ju att man uppsåtligen i ett uttalande eller annat meddelande som sprids ska hota eller uttrycka missaktning. Att sparka på Koranen och bränna Koranen, det är ju egentligen inte ett uttalande eller annat meddelande. Det är ju inte ord, utan det är ju en handling. Och då kommer ju en rolig bevisfråga eller rättsfråga då. för den åklagare som försökte sig på det här var att om själva handlingen att sparka omkring en koran kan räknas som ett uttalande eller annat meddelande. Det tycker jag är en intressant aspekt. Sen en annan intressant aspekt som jag tycker man borde diskutera när man pratar om lagstiftningen hets mot folkgrupp, det är att det tredje steget då, att det ska hota eller uttrycka missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp. Jag tycker till exempel att om man vill värna om yttrandefriheten så skulle det kunna vara att man istället ska uppmana till våld.
För det, att det är där gränsen ska gå, menar
det du? Där jag hellre tycker att gränsen ska gå. För att uttrycka missaktning, det tycker jag inte att samhället ska lägga sig i. Huruvida man ogillar eller gillar den ena eller den andra människan. Utan ja, det är väl deras problem om de är ett par ignoranta, rasistiska as. Liksom. Men att,
ett sista ord till dig i det här ämnet, Anna.
Ja. Personligen så tycker jag ju det finns, när det kommer just den här handlingen så finns det ju, vi glömmer bort att lägga i proportioner, alltså i den här yttrandefriheten. Det finns ju 1 miljon bättre och mer effektiva sätt att till exempel kritisera en religion på eller specifikt kritisera islam än att exempelvis vilja linda in Koranen i bacon och bränna upp den eller för den delen liksom sparka runt på Koranen på ett torg.
Ja, självklart.
Så att jag köper liksom inte den här försvaret av de här handlingarna som att det skulle vara någon slags försvar av yttrandefriheten. Men det här är en väldigt otydlig, liksom, precis som det är svårt att avgöra vilka handlingar liksom har varit våldtäkter och så, inom lagens ramar så är det ju, får man ju testa sig fram och vissa lagar är mer otydliga än andra och måste testas liksom, mer.
Bara för att något är mer civiliserat än något annat betyder inte att vi ska förbjuda det. Det är klart att det finns bättre sätt att liksom hålla ett tal eller skriva en argumenterande text, men folk uttrycker inte sig så, för folk är idioter. Vi kan inte förbjuda idioter.
Vi låter det bli sista ordet.
Nej, jag vill säga en grej till. Jag tänker så här att när man ser Paludans kommande plan här för sin turné av att göra ungefär detsamma på nya orter i Sverige, så är det väl ingen tvekan om att det han är ute efter är att skapa någon slags tumult kring detta och piska upp stämningen. Det tvekar inte jag kring i alla fall. Men frågan i sig, nämligen gäller den här lagformuleringen att missakta religionen en religion i sig, eller är det trosbekännarna, alltså de som tillhör denna religion? Där finns det ju också någon slags gråzon i vad det är man far efter eller vad man kan använda den till, som jag tror gör att man kommer med detta hets mot folkgrupp som, så fort det är någonting som berör religionsutövande. Mm.
Ja, vi lämnar detta ämne för denna gång, och efter den här uppvärmningen då går vi in på vårt första huvudämne. Efter 9 månaders bortavaro återkom en av huvudpersonerna i svensk inrikespolitik. Annie Lööf klev in i manegen, och hon gjorde det bland annat genom att starta en ny YouTube-kanal, hålla sommartal och delta i en rad intervjuer som här i SVT:s Agenda.
Moderaterna var ju väldigt tydliga, och Ulf Kristersson har varit väldigt tydlig med att han varken ville samarbeta eller samtala med Sverigedemokraterna i politiska frågor, och nu gör de tvärtom. Jag är ganska bekymrad över att man väljer att sätta statens finanser i händerna på ett främlingsfientligt populistparti som jag tycker att Sverigedemokraterna är.
Ja, here we go again, kände kanske en och annan. Det här är den stora konflikten som klyver svensk borgerlighet idag. Har Annie Lööf, som en del tycks tolka det, definitivt valt sida för lång tid framåt? Vad säger Anna Jirin?
Ja, alltså jag tänker mer att det är Moderaterna som allt mer har valt en sida. Jag tror att tanken på en ny allians är rätt så stendöd. Just framförallt för att Moderaterna driver allt längre ut till höger och närmar sig SDs nationalkonservatism, både i retorik och politik. Så jag tror faktiskt att när det blir dags att bilda en regering om några år, så vet inte jag hur många ljusblåa Reinfeldt-liberaler som finns kvar i partiet. Jag tror inte ens om Moderaterna får möjlighet att välja mellan en liberal regering med Centern och Liberalerna eller en konservativ regering med SD och KD, så är det självklart att det skulle finnas en majoritet inom partiet som föredrar det liberala alternativet framför det mörkblå. Så jag tror att i slutändan kommer det vara Moderaterna som måste välja liberalism eller konservatism.
Vad tror Dana Porkumöjligen om det där? Är det så att Moderaterna faktiskt skulle föredra om de stod mellan valet att få 50% tillsammans med den forna alliansen eller tillsammans med Sverigedemokraterna och KD? Skulle de välja det senare alternativet då, tror du?
Mm. Alltså jag tycker det är en jättebra fråga och jag måste ställa mig allt mer osäker till den själv. Och jag håller med föregående talare i att i och med att Centerpartiet då har valt januariöverenskommelsen så har man ju lämnat Moderaterna till att drifta. Och jag håller dock inte med om att det skulle vara så att det är Moderaterna som har dragit sig, utan det är en nedåtgående spiral. Och liksom, ju mer den ena rör sig åt andra hållet, desto mer rör sig den andra åt andra hållet. Och den här sprickan kommer bli väldigt svår att överbygga. Och jag lutar nog mer åt att det kommer vara så att Moderaterna i nästa val har fått så pass många konservativa väljare att de kan inte överge dem och återgå till Centern och Liberalerna. För de två partierna ses också som svikare för många av de moderata väljarna idag.
Anna-Karin Wyndhamn, det som avgör här tänker jag är var Moderaterna i så fall skulle tänka sig att det blev lättast att komma överens om vad de tycker är bra politik då. Och då är frågan, skulle det vara lättare med KD och SD eller med den gamla alliansen? Vad tror du?
För mig ligger ju låsningen i att de har man har från egentligen båda blocken under så lång tid nekat att ta upp de frågor som väljarna uppenbarligen känner är angelägna att lösa. Och om Moderaterna nu i högre grad ser att vi måste på något sätt förhålla oss till dem, vi måste erbjuda lösningar och vi kan inte sätta en eventuell allians tillsammans med Centern och L och de gamla allianspartierna före detta, så tycker jag att de gör rätt i det.
Och vilka frågor är det vi pratar om då?
Ja, det är framförallt migrationsfrågorna och hur det ska se ut framöver och hur de enorma problem som finns i samhället som är en följd av att man underlåtit att ta tag i de frågorna under många, många år. Och där bär ju Reinfeldt-regeringen en mycket stor skuld i att man inte gjorde det, utan att man istället gjorde en överenskommelse med Miljöpartiet istället för att så att säga alls kunna närma sig SD.
Mm. Jag skulle vilja
och för mig är det så att säga där jag kan se att Ulf Kristersson, när han svarar på frågan och inte fjäskar för Centern det minsta, utan istället går tillbaka till vilka är huvudfrågorna som vi har, vilka är de utmaningar, problem vi måste leverera politiska svar på. Då tycker jag att han uppvisar en mer nykter hållning till den verklighet han har framför sig än att han tänker vem han vill sitta och fika med varannan vecka när det är kommande mandatperiod.
Vad säger Dana?
Ja, alltså jag tycker att Anna-Karin har väldigt mycket rätt i det hon säger och att den här problematiken som hon pratar om, att den blev väldigt befäst i Annie Lööfs sommartal. Medan folk i allmänhet undrar liksom hur 12-åriga flickor kan skjutas på öppen gata, så har Annie Lööf kommit tillbaka efter någon typ av dvala lite, kändes det som, på det här sommartalet, och kände att nu ska vi lösa allting med sänkta arbetsgivaravgifter, och drog fram det här gamla dragplåstret igen som har varit otroligt kritiserat, och inte ett ord sades om gängkriminaliteten eller migrationen. Och det här sommartalet höll hon den 29 augusti och hon fick ganska mycket kritik för det. Och sen då den 2 september så går Johan Hedin, som är Centerpartiets rättspolitiska talesperson, om jag inte minns helt fel, och så skriver de en tweet att Centerpartiet ser mycket allvarligt på gängkriminaliteten och någonting måste göras. Och då känner man, ja okej, men då löser sig ju det här liksom. Alltså, eller inte.
Anna Gerin, vad tänker du om det där att man upplever då, eller här upplever i alla fall Dana, att Annie Lööf väljer att liksom lite grann ducka i en fråga som berör väldigt många och som engagerar väldigt många och oroar väldigt många just nu? Hur ska man förstå det, tror du?
Ja, alltså jag lyssnade ju också på hennes sommartal och jag reagerade till viss del på samma sätt som Dana. Alltså jag kunde inte höra något tecken på omprövning eller förnyelse av Centerpartiet nu med Annie Lööfs comeback. Och det jag reagerade mer på, det var ju att trots att vi har haft en pandemi, trots att äldreomsorgen och sjukvården har ett väldigt svårt läge och hade det både innan och nu under pandemin, och trots att vi har en ekonomisk kris som är enorm, och trots att Annie Lööf har gått igenom en egen livskris och en lång sjukvårdsvistelse, så verkar fortfarande Centerns liksom lösningar på alla problem vara fortsatta skattesänkningar, fortsatta privatiseringar och fortsatt försämrad arbetsrätt.
Vi kan väl, när du just säger det, kan vi väl lyssna på vad Annie Lööf sa i Agenda-intervjun kring just det här. För det var någonting som jag fastnade för, där hon då uttryckte att hon hade stärkt i sin övertygelse om hur viktigt det är att satsa på de svagaste i samhället.
Jag tycker också att jag blivit stärkt sen under min egen livskris av hur viktigt det är att satsa på välfärden, på vård och omsorg. Hur viktigt det är att se de allra mest svaga i samhället och se till att de hjälps in i arbete, in i egen försörjning. Att vi ska ha ett gott socialt skyddsnät. De sakerna, det är ju inga nya frågor för mig att driva, utan de har vi ju drivit länge. Men man blir stärkt i sin övertygelse när man själv är väldigt svag och utsatt, som jag faktiskt var i december förra året.
Ja, Anna, där låter hon ju som att hon har kommit ut som en socialdemokrat, men det tror du inte på?
Nej, alltså, jag tycker det där är lite av skitsnack faktiskt. För att, om man sen,
ja, det håller jag med om.
Om man sen kollar på vad hennes stora förslag nu var när hon presenterade dem på sommartalet, ja, då var det första och absolut största förslaget var att sänka arbetsgivaravgifterna för företagen och arbetsgivarna, 11,5 miljarder. Det andra stora förslaget var att sänka inkomstskatten, alltså fortsätta efter 6 jobbskatteavdrag ska man nu fortsätta med liksom 7:e och så vidare och så vidare. Så att det diffar lite där mellan retoriken och vad man faktiskt föreslår för politik. Och till och med när hon pliktskyldigt skulle hylla välfärdsarbetarna och hjältarna i vården i sitt tal, så vägrade hon ta ordet bättre arbetsvillkor i sin mun. Utan istället så sa hon någonting luddigt om att ja, de förtjänar en bättre tillvaro. Jaha. Alltså, vad betyder det liksom rent konkret? Så att jag köper inte det där, den där enstaka försöket att omhulda den offentliga sektorn och välfärden.
Finns det ingen som kan säga någonting lite vänligare om Annie Lööfs comeback här? Det blev väldigt ensidigt.
Nej, inte jag i alla fall.
Jag är relativt bra.
Ja.
Att jag vet inte, jag har inte bestämt mig för vad jag tycker är värst. Att likt S röra sig mot SD och låtsas som att man inte gör det. Eller likt C stå bergfast men låtsas som att problem med integration och kriminalitet inte finns. Så där har jag inte bestämt mig.
Okej.
Okay. Men man kan väl också tänka så här att det är i all respekt för den kris hon har gått igenom och bra att det gick vägen för henne och flickan och så. Men jag tror att de allra flesta även utan detta skulle kunna med samma emfas säga att det är viktigt att vi har en fungerande sjukvård. Och att det som Anna refererade till tidigare, att det ska fungera och att man ska ha drägliga villkor och så. Man ska inte behöva ha genomgått detta för att med en fas kunna understryka det. Man kan också notera att hon inte hade någon slags, inte tillstymmelse av självrannsakan eller självkritik vad gäller januariöverenskommelsen eller delmomenten i den, utan tvärtom säger hon så här att jag tror att vi hade klarat pandemin bättre om alla delarna i januariöverenskommelsen hade varit på plats när den slog till.
Ja. Jag tänkte att vi skulle gå också hinna med och prata lite om en annan del av hennes comeback, nämligen hennes nya YouTube-kanal. Är det framtiden, tror ni, att ledande makthavare lite grann lyfter på draperiet eller låtsas lyfta på draperiet till sitt privata innersta? Vad säger Anna?
Alltså det känns ju som att hon försöker lite konkurrera med Ebba Busch Tor i det här. Hon har ju haft väldigt liksom framgångsrik så närvaro i sociala medier och bland unga. Så det är en liten härmning här. Jag tror inte på just när politiker ska försöka sig på såna här medier, för att de är så, vad ska man säga, kan inte tala fritt på något sätt och innerligt, utan har sina talepunkter, och jag tror på YouTube och i sådana sociala medier så handlar det väldigt mycket om att vara äkta och våga ta ut svängarna, och jag tror inte det där riktigt går hem helt enkelt.
Vi kan väl lyssna på Ann-Charlotte Matteus, Expressen. Hon sågade det här med följande ord då. Annie Lööf berättar gripande om graviditeten och födelsedramat. Men varför berättar hon allt detta, frågar hon retoriskt. Jo, hon vill vara, citat, öppen och ärlig. Nej, Lööf har total kontroll över sin film och är exakt så öppen som det passar henne. Hon lär knappast sätta på webbkameran mitt i natten för att ösa ur sig något öppet och ärligt efter ett gräl med maken. Filmen är en politisk reklamprodukt, mer manipulativ än en vanlig varrörelserulle, just för att den låtsas vara äkta. Anna-Karin Windham, ligger det någonting i det där, att det låtsas vara äkta?
Jo, precis. Den har ju den uppbyggnaden också, filmen, med att den liksom börjar lite skakigt och amatörmässigt, och sen så ser vi att den är väldigt efterbearbetad och så, för att ha dokusåpans nästan uppbyggnad och dramaturgi. Och jag tänkte faktiskt på att när jag såg denna, jag vill minnas att Annie Lööf angav Maggie Thatcher som sin politiska förebild när hon tillträdde som eller blev vald som partiledare. Och det kanske hade varit på sin plats att hon hade ställt sig själv frågan, hade Maggie Thatcher gjort det här? För det tror jag inte. Och det hade nog varit bra om Annie Lööf hade avstått också. Sen finns det i detta en sak som provocerar mig, och det är att det ligger en beräkning i att detta är vad kvinnliga väljare vill ha. Kvinnliga,
och det vill i alla fall inte du ha, låter det som.
Avsluta
med...
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot...
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
CSRD, ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej dig, Donna. Vad fick du annars för intryck av henne? Hon säger sig vara väldigt taggad, samtidigt har hon varit partiledare nu i 9 år och gått igenom sammanlagt 4 valrörelser som man räknar i EU-val, och dessutom då en personlig kris som man ändå förstår har varit ganska omskakande. Är hon taggad, tror du?
Jag tror hon är jättetaggad. Annie Lööf är en person som arbetar ut efter mål. Hon har jobbat väldigt mycket på hur hon pratar, hur hon använder sitt kroppsspråk. Hon har coacher för detta. Hon har en hel stab runt sig. Jag tror att Annie Lööf är den partiledare som är allra mest medveten om sin mediala framtoning och vilka kanaler hon använder och inte använder. Jag tror hon är taggad. Hon är redo för en valrörelse till. Men jag skulle önska att politiker kunde chilla lite med den här get down with the kids-grejen. För liksom YouTube är ett väldigt dåligt format. Instagram är bättre. Det finns inte lika mycket att analysera på en bild som det finns på en hel video. Och Annie Lööf är en väldigt uträknad politiker, och därför blir det inte genuint.
Vi ska snart gå vidare med nästa ämne, men innan vi gör det vill jag rikta ett stort och varmt tack till alla er som på olika sätt stödjer Kvartal ekonomiskt, för utan er skulle den här verksamheten inte vara möjlig. Ni vet vilka ni är. Och om det är någon av er som lyssnar idag som skulle vilja bidra till att vi kan fortsätta göra de här poddarna och publicera våra texter och ännu inte bidrar, så rekommenderar jag varmt att ni tar er en titt på kvartal.se under fliken Stöd oss. Där finns all information du behöver, eller om du skulle vilja bli till exempel innehavare av en kvartalslicens, eller om du hellre bara vill swisha en liten slant. Detta är veckopanelen från Sveriges minsta mediehus, Kvartal. Det har varit ännu en period av våldshändelser. Förra veckan rasade våldsamma upplopp i Malmö och Ronneby. I söndags sköts en 20-åring till döds i Husby. De kriminella gäng som skjutit mot varandra i Göteborg och satt upp vad som beskrivs som egna vägspärrar höll ett fredsmöte på Hotell Post vid centralstationen i Göteborg och kom överens om att den ena gruppen fick böta till den andra, enligt Aftonbladet. Och en skolanställd i Göteborg kidnappades av kriminella efter att ha slagit larm om beväpnade män utanför skolan. Rikspolischefen Anders Thornberg gick ut i veckan med anledning av bland annat detta och upploppen i Malmö och Ronneby och lät bekymrad. Så här sa han bland annat till SVT.
Det är samma individer som ena dagen utnyttjar att få chansen att kasta sten på polisen eller visa sin upprördhet, så kallade upprördhet, som nästa dag står och säljer narkotika eller skjuter på varandra. Många av de här individerna är samma individer som byter skepnad.
Har ni kontroll på det?
Vi har kontroll efter de förutsättningar som vi har, men det är så många så vi kan ju inte punktmarkera varenda en av de här individerna.
Mm, så långt rikspolischefen Thornberg. Ja, Dana Porkumelian, hur oroad är du över den utvecklingen vi ser?
Alltså jag är väldigt oroad, och det här är inte första gången rikspolisen och då Thornberg har uttalat sig på ett sånt här öppet vis. Han är en ovanligt öppen polischef, måste jag säga. Och de här uttalanden från honom, det måste ses som ett rikslarm, för att det är inte bara en oro från allmänheten, utan att polisen håller på att inte tappa greppet, men alltså de har inte de medel de behöver för att kunna vända den här utvecklingen. De har bara de medlen för att städa upp efter den.
Men inte det som fastnade i det här uttalandet var inte det här han sa, att vi kan inte punktmarkera alla, för det är så många.
Exakt.
Mm. Anna Gerin, frågan om kriminalitet har ju hur som helst blivit en kanske eller en av de hetaste politiska frågorna av alla nu. Samtidigt är det lite konstigt, för alla partier utom möjligtvis V och MP, de verkar ju väldigt överens. De tävlar i princip om att säga de tuffaste sakerna och föreslår de mest repressiva åtgärderna. Så vad är det för konflikt? Vad handlar det om egentligen?
Alltså, jag håller med. Jag tycker till exempel när jag såg Morgan Johansson och Johan Forssell i TV4, att man slås just av det här, att varför står ni där och slår varandra i huvudet när egentligen inte finns en konflikt i den bemärkelsen att någon skulle vara för kriminalitet och någon skulle vara emot kriminalitet i den här sakfrågan, utan varför sätter ni er inte ner och tar ansvar tillsammans och liksom genomför det som behöver genomföras för att få bukt med det här? Det är liksom min första tanken. Det här att man politiserar och försöker politisera den här frågan, att det ska bli en konflikt mellan vänster och höger när det faktiskt inte är det. Och min andra tanke är just det här att de senaste åren så har man hållit på och bjudit över varandra om hårdare straff, hela tiden tuffare straff. Och jag undrar om inte någon kan försöka tänka lite djupare eller lite längre. För varken Socialdemokraterna och regeringen eller oppositionen och Moderaterna föreslår liksom några kraftiga satsningar eller reformer som är till för att förebygga den här utvecklingen i skolan, i socialtjänster, att bryta trångboddheten, att satsa på kriminalvården och rättsväsendet på riktigt och så vidare. Och jag tror det handlar om att ändra lagar kan vara väldigt billigt, men att faktiskt göra stora reformer, det kostar pengar. Och det här är där problemet är, att de går inte vidare i diskussionen efter det här hårdare straff.
Vad säger du om det, Anna-Karin Windham?
Jag tror att det man måste göra också är, alltså i stora drag håller jag med vad Anna säger om att man måste komma överens om detta, men möjligen är vägen att för att kunna komma överens att man också gemensamt närmar sig migrationsfrågan, eftersom det i grunden här också ligger problem som springer ur det faktum att Sverige under väldigt lång tid har gjort migrationspolitiska åtaganden som man inte sen redan riktigt har klarat ut. Och jag tänkte när jag hörde rikspolischefen vädja till allmänhetens hjälp om den här kraftsamlingen som behövs för att polisen inte ska tappa makt och mark ytterligare, att saken är väl den att läget i mycket är sådant att man som enskild medborgare och individ inte riktigt är med på det, därför att man håller sig istället undan. Jag kan bara gå till mig själv. Jag bor i stadsdel Angered i Göteborg, som är centrumpunkt för ett av de här gängen och klanerna som har varit på tapeten väldigt mycket. Jag stannar inte i Hjällbo och handlar. Jag kör inte till Angered centrum eller Bergsjön. Jag tackade nej till en plats i kommunala musikskolan för min dotter därför att det skulle innebära att hon varje vecka behövde åka till Hammarkullen och spela och springa ut och in över torget där. Det är för farligt, bedömer jag.
Och det begränsar innebär ju människor, då hör man ju på dig redan idag. Jag pratade med en ung kille i 18-årsåldern häromdagen som också var inne på samma spår, att det är väldigt många saker han väljer att inte göra för att inte utsättas för de här riskerna. Vad säger du, Dana? Har det redan hänt, så att säga, att det har påverkat det breda samhället långt utanför de här grupperna?
Ja, absolut. Alltså, om jag ska gå till mig själv, så min familj har bott i samma hus i Askim i Göteborg. Det är ett välbärgat område där det under en lång, lång tid nästan bara har bott svenskar. Och min familj funderar på att flytta därifrån, eftersom att det har blivit så att gängkriminaliteten har splitt sig dit. Det har varit kiosker som har bränts ner, restauranger som har bränts ner. Och min familj som ändå bor i ett av Göteborgs mest välbärgade områden, de funderar på att flytta därifrån.
Flytta vart? Och var flyttar man då? Liksom?
Om
man
till inte... Kullavik, till Kungsbacka, jag vet inte. Till något annat välbärgat område som ligger längre bort. Men jag skulle vilja återkoppla till det,
Dana,
som Emma sa.
Alla har ju inte den möjligheten att bara ta sitt pick och pack och flytta ifrån problemen. Liksom.
Nej, men det är jag väl medveten om. Men frågan var om den här oron har spritt sig. Mm. Och det har den gjort till och med till den samhällsgrupp som är allra minst påverkad utav de här oroligheterna. Men jag skulle vilja koppla tillbaka till det Emma sa tidigare om varför Moderaterna och Socialdemokraterna inte bara liksom sätter sig ner och kommer överens. För som du sa, så finns det ju ingen som är politiskt för kriminalitet. Jag tror att anledningen för att vi inte ser de här konstruktiva samtalen, det är för att både Moderaterna och Socialdemokraterna har förstått nu, särskilt efter januariöverenskommelsen, att det här är vad som kommer bli valfrågan 2022. Och då makes no sense att sätta sig ner och komma överens, utan man måste visa vem som är bäst på det här, man måste visa vem som är farligast på det här, man måste visa vem som är tuffast på det här, och då behöver man gå i polemik med varandra för att kunna bli ett alternativ.
Så ska jag göra en liten utvikning här. Regeringen säger ju ofta nu på sistone att det buras in kanske fler än någonsin. Vi ska lyssna på först Morgan Johansson från Agenda och därefter Stefan Löfven från Expressen.
Nu har vi ett läge där vi har fler poliser än någonsin, vi har hårdare straff än någonsin, vi har mer kamerövervakning än någonsin, vi har mer avlyssningsmöjligheter för polisen än någonsin, vi har möjlighet till teknisk bevisning som är mycket mer än tidigare, och vi burar faktiskt in fler än någonsin också.
Vi har nu fler människor i fängelse än kanske någonsin. Polisen har gjort enormt stora ingripanden och nu sitter många av de här gängledarna sitter i fängelse.
Ja, när Kvartal undersökte det här så visade det sig att det här stämmer ju faktiskt inte. Det sitter betydligt färre i fängelse nu än exempelvis i slutet av 80-talet, början av 90-talet. Och tar man dessutom hänsyn till att vi har en större befolkning än nu, så blir skillnaderna ännu större. Vad tror du, Anna-Karin Wyndhamn, talar om? Tror de på vad de säger eller talar de lite grann mot bättre vetande? Eller hur ska man förstå det?
Jag har funderat mycket på det. Jag tänker så här att möjligen är det att man är så fast i att upprepa den här bilden av verkligheten, att det finns en handlingskraft, så att man kan inte ens förmå att ta in det alla andra människor ser. Och man hör heller inte det löjets skimmer som ligger över Morgan Johanssons röst och de orden han utsäger när man hör det du klippte in där. Han sa ju i TV4-intervjun där med, eller i debatten, att vi har ännu inte lyckats gripa och få fatt på alla, men, och sen kom den här ranten då som han brukar köra, att vi gör så mycket, vi har jättemånga i fängelse och så vidare, fler än någonsin för, fler poliser än någonsin. Ändå idag på lunchekot sändning så var det ett inslag som talade om att det är färre poliser i yttre tjänst nu än vad det vanligen är eller vad som behövs. Och detta är bland annat för att det är väldigt svårt att övertyga poliser om att just befinna sig i yttre tjänst. Delvis gissar jag för att det är dåliga villkor och för att det är genuint farligt att göra det.
Men,
och det glappet emellan verkligheten som människor ser och befinner sig i och Socialdemokraternas beskrivning av verkligheten är så stort.
Ja.
Så jag hoppas verkligen att någon människa kan tala om för dem hur det låter. För det låter mycket illa.
Men får jag komma in?
Emma,
ja, nej, men jag tyckte faktiskt att Kvartals och Mikael Kallings artikel, den här genomgången av kriminalvårdens statistik, var väldigt intressant att läsa. Och det jag tycker var så tydligt är ju att de här siffrorna som har grävts fram visar ju på hur otroligt försvagat vårt samhälle har blivit efter 30 år av marknadsliberal åtstramningspolitik och skattesänkningar. Så om man ser på siffrorna så hade vi på 80-talet, när vi fortfarande liksom hade en stark välfärdsstat, då fanns det tillräckligt med häktesplatser, då fanns det tillräckligt med anstalter, det fanns tillräckligt med personal i kriminalvården, det fanns tillräckligt med resurser hos polisen och rättsväsendet. Och i och med budgetsaneringen på 90-talet så rasar antalet nyintagna enligt Kallins och Kvartals genomgång. För att man helt enkelt snålar och man väljer billigare alternativ som skyddstillsyn, samhällstjänst och villkorliga domar. Så jag tycker
och fotboja.
Ja, precis, fotboja. Mm. Och så jag tycker att det här hänger väldigt starkt ihop med försvagningen av den offentliga sektorn och egentligen av hela statens muskler. Det är liksom inte bara äldreomsorgen som har urholkats efter årtionden av skattesänkningar. Det är också kriminalvården, det är också polisen och det är egentligen hela rättsväsendet.
Så att de här... Vi ska vara klara över att ett fängelsedygn är något av det dyraste man kan köpa, höll jag på att säga, den dyraste välfärdstjänsten om man ska kalla det så. Ja, men... Donna Porkemöjligen, köper du Ennas resonemang? Man kan ju tänka sig en annan variant, nämligen att det är som med försvaret, att man tänkte att nu är Ryssland snälla.
Exakt.
Nu behöver vi inget försvar.
Exakt.
Vad tänker du?
Nej, men alltså, det var flera debattörer har påpekat de senaste dagarna att vi lever i ett Sverige som är rustat för ett Sverige som vi inte har idag. Och jag tror att den här nedrustningen utav den offentliga verksamheten när det kommer till rättssamhället var för att man hade en annan situation då. Och nu på några år så har vi väldigt fort gått mot en helt annan verklighet där vi har en gängkriminalitet och ett gängvåld som vi inte kunde tänka oss ha för 10 år sedan. Så jag lägger inte riktigt kapitalismen till skuld för den situation vi har idag, utan det är helt enkelt att den situationen vi orsakade oss själva på 90-talet och 00-talet, det var passande för vad vi var då, men det är inte passande för det vi har nu. Och då måste vi ju kunna tänka om.
Till sist då, vad ska vi göra då? För jag upplever att det kanske man inte riktigt vet vad som funkar. Om vi börjar med dig, Dana, och sen Enna och sist Anna-Karin.
Ja, alltså jag tror ju att det kommer krävas hårdare straff, för att jag känner att det finns en känsla och en åsikt hos allmänheten att det vedergällningsperspektivet som straff uppfyller, att det inte är tillfredsställt hos svenska folket. Vi dömer ut för låga straff, människor känner sig inte skyddade. Men sen är hårdare straff inte hela svaret, utan vi måste ju också gå in med förebyggande åtgärder där vi ser att gängkriminaliteten frodas, det vill säga i så kallade utsatta områden med svag socioekonomisk bakgrund, att barn måste kunna gå ut med fullständiga gymnasiebetyg. Föräldrar måste lära sig språket. Det är de två viktigaste faktorerna. Det som väldigt många personer har blivit utsatta för när de påpekar att i ett område där man har problem med integrationen, att det blir väldigt många barn som då vänder sig till gängkriminalitet som en alternativ karriär. Det är liksom, det är fakta. Och det måste vi våga se och göra någonting åt.
Enna Gerin, en minut. Hur löser vi gängkriminaliteten?
Alltså, segregationen är ju ett direkt resultat av det här allt mer brutalare klassamhället som vi har i Sverige. Så jag tror på otroligt stora sociala reformer, stora jämlikhetsreformer. Jag tror på att vi måste ta tillbaka skolan och segregationen i den, ta tillbaka den från friskoleföretagen. Och man måste helt enkelt ha mer jämlikhet, mer trygghet och exempelvis mer bostäder, mindre trångboddhet och så vidare. Så att det enda sättet att lösa det här på sikt är enorma sociala reformer och trygghetsreformer.
Kan det bli problem med liksom skattebetalningsviljan när många då, inte minst inom den politiska högern, kopplar de här sociala problemen till migration? Att det har kommit människor hit som inte kan försörja sig själva och då måste man ösa in pengar där?
Får jag kommentera på det?
Ja,
alltså jag tror att så här, en väldigt liksom viktig och svår balansgång som de politiker som ska försöka lösa det här har, det är just välfärdsviljan och skattebetalningsviljan hos svenska folket. Jag tror det kommer bli en ganska stor fråga. För de personer som bidrar mest till våra offentliga intäkter men får ut allra minst, det är ju egentligen unga, friska personer som tjänar mycket pengar, som inte har familj, som inte liksom är sjuka, som inte är arbetslösa, de är högutbildade, de har massa CSN-lån, att motivera dem till att lösa problem som enligt dem de inte har någon del utav, det kommer också bli en svår utmaning, och den går faktiskt parallellt med att lösa de här problemen, anser jag.
Sista ordet till dig, Anna-Karin, vad ska vi göra?
Jag tror, för att knyta an till det Dana sa tidigare, att man kan nog stå ut med att saker och ting blir sämre eller att man avstår en massa, givet att man kan se att till nästa generation, för mina barn, så kommer det här problemet som jag lever i just nu att vara mindre eller upphöra. Så ser nog i alla fall inte jag prognosen vara just nu, utan jag är rädd att de här problemen som vi lever i tilltar på ett sådant sätt att samhället som mina barn sen blir vuxna i har sämre förutsättningar att hjälpa dem förverkliga sig själva eller bidra till samhället. Och det är en mycket dålig prognos. Då avtar precis det vi talade om tidigare med viljan att bidra till samhället som helhet och betala skatt och så vidare. Så vad jag tror man måste göra är dels att kopiera Danmark vad gäller hur de har kommit åt gängkriminaliteten. Det har varit på förslag länge, men jag skulle säga att man gick hårdare fram där. Att närma sig migrationsfrågan igen, det vi talade om tidigare, det är en annan nyckel. Men också att man lägger om skolan på det sättet så att man där kan erbjuda unga människor en framtidsprognos eller en möjlighet att ta sig fram på ett sådant sätt så att de inte ser ett inträde i ett gäng eller medverkan till kriminella handlingar vara en bättre karriärväg än att anstränga sig på provet. Alltså där måste skolan ändra sin struktur på ett mycket fundamentalt sätt.
Vi lär återkomma till det här ämnet i många paneler framöver, dessvärre får jag väl lägga till. Men nu går veckopanelen vidare.
Det var nervgiftet Novichok som den ryska oppositionsledaren Alexej Navalny förgiftades med.
Damit ist sicher, Alexej Navalny ist Opfer eines Verbrechens.
Det här var ett mordförsök och för oss är det också då ett försök att tysta oppositionen i Ryssland. Så jag tycker att regeringen i Ryssland har en del att svara på.
Ja, i veckan konstaterades det alltså att det var ett nervgift ur Novichok-familjen eller Novichok-gruppen som används för att förgifta den tongivande ryske oppositionspolitiken Alexej Navalny. Det gör ju att mycket pekar på den ryska säkerhetstjänsten FSB eftersom det egentligen bara är den som har tillgång till det här nervgiftet som till och med är förbjudet enligt internationella konventioner. För övrigt det gift som användes för att förgifta Sergej Skripal också. Reaktionerna har varit starka från omvärlden samtidigt som Ryssland i vanlig ordning får man väl säga säger sig vara ovetande om vad som har hänt. Och frågan är vad det här leder till på lite sikt. Dana Porkomelian, råder det några som helst tvivel i dina ögon om att det var personer på högsta politiska nivå i Ryssland som åtminstone har godkänt det här?
Nej, det skulle jag inte säga att det råder några tvivel om. Och han är ju bara en till stackars människa i en rad av andra politiska motståndare och journalister som har råkat ut för samma behandling. Och att det som är så speciellt med det här giftet är ju att det just är kontrollerat nästan enbart utav Ryssland. Och att det skulle vara någon annan, det är ju bara låter ju lite som en trasig skiva just nu. Så nej, för mig råder det inga tvivel.
Emma Gerin, vad skulle motivet kunna vara? För det är lite svårt att tänka ut, tycker jag.
Vad motivet skulle vara att tysta den absolut starka och starkaste kritiska rösten mot Putin-regimen?
Ja, tycker jag, men alltså, det blir ju uppenbart att de straffas konstigt. Också, tänker jag. De straffas ju före också. De kanske blir sanktioner och Putin blir en paria i hela...
Ja, men jag tror de blev förvånade faktiskt. Jag tror att de har blivit förvånade över de här väldigt starka reaktionerna som har kommit. Och att just det var Angela Merkel av alla som satte ner foten häromdagen och var så hård. För att Tyskland har ju, kan man säga, de har försökt verka som en brygga mellan EU och Ryssland. Och har fortfarande på något sätt en relation med Putins Ryssland. Och nu så har ju liksom Angela Merkel gått ut väldigt hårt och man ser att både EU och NATO diskuterar vilka åtgärder som ska tas. Så att jag tror de är faktiskt lite förvånade över att det blev en så stark reaktion.
Vi vet ju inte alltid vad som ligger bakom olika saker. Jag tänker när det gäller andra offer som Sergej Skripal som jag nämnde tidigare så var ju han spion och i ryska ögon och hade han varit svensk och gjort samma sak mot Sverige så hade han betraktats som en landsförrädare. Kan det finnas någon form av samarbete mellan Navalny och västmakternas underrättelsetjänster eller så som vi inte känner till och som skulle kunna ligga bakom det här? Vad säger Anna-Karin?
Men din fråga får mig ännu mer att tänka på Tinker, Tailor, Soldier, Spy som man liksom redan har i bakhuvudet när man hör alla de här återgivningarna av hur förgiftningen har gått till och hur han flögs ut och så vidare. Jag vet inte, men fantasin och tanken sätter ju igång i den riktningen givetvis. Men det som stannar kvar hos en är ju just att ingen ska våga ikläda sig. I den händelse han inte kan komma tillbaka, Navalny alltså, så ska ingen våga ikläda sig hans mantel. och fortsätta vara i opposition eller vara en av de oppositionella, för då är det detta som kan ske. Och när man listar de här namnen som har råkat ut för samma öde fast med olika preparat, så är det ju liksom svårt att missa det budskapet, vilket innebär att...
Ja,
nej,
det är ju
att
nästan att övertydligt. Om vi tittar på de personer, några av dem, så är det den förra oppositionsledaren Boris Nemtsov som sköts i ett av världens mest kameraövervakade områden, precis utanför Kreml. Journalisten Anna Politkovskaya sköts till döds nära sitt hem. Alexander Litvinenko mördades med en radioaktiv substans. Alltså, Dana Porkomelian, vad är det här för slags regim egentligen, om man ska försöka vara objektiv och bara titta på den så?
Alltså, jag tror att det som vi och västvärlden inte riktigt har förstått är att Ryssland inte spelar enligt reglerna. I Ryssland så är det inte, vad ska man säga, diplomati eller ord eller, vad ska man säga, förhandlingar som ingjuter respekt, utan det är handlingar som får folk, eller som får ryssarna att röra på sig. Skulle Ryssland börja agera annorlunda, så skulle vi också behövt sätta emot med handling, precis som de talar. De talar genom handling, vi talar genom ord, och det är den stora skiljelinjen med varför vi inte kan få Ryssland att lägga av med vad de gör. Hade vi till exempel agerat annorlunda när det kom till Krim, då tror jag inte att vi hade sett lika mycket kaxiga och framfrusna assassinationer av de ryska oppositionsledarna.
Men vad fanns faktiskt i verktygslådan när det gäller Krim då? Skulle man ha gått in med NATO-trupper och försvara Krim? Det hade ju blivit världskrig.
Ja, det hade det blivit, men tydligen så gjorde man ju inte tillräckligt. Alltså, vi hanterar Ryssland som att Ryssland spelar enligt samma regler som oss, och det gör de inte. Utan Ryssland är en totalitär stat, och då måste man sätta emot med medel som de respekterar. Och vi sätter inte emot med några medel som de respekterar, så de fortsätter precis som de gör.
Vad säger du, Anna Jirin? Alltså, vi har ju hört starka uttalanden från flera världsledare i veckan. Vad kan vi vänta oss att säga att omvärlden kan göra då, som skulle kunna påverka Ryssland?
Ja, alltså det pratas ju om utökade sanktioner, men det jag tycker är lite intressant är att Die Grüne, alltså Miljöpartiet i Tyskland, de driver väldigt hårt på för att man ska stoppa bygget av gasledningen Nord Stream 2 mellan Ryssland och Tyskland. Och även partikollegor till Angela Merkel har lyft fram det som ett alternativ och menar att det skulle vara det enda språket som Putins Moskva förstår. Och på det sättet som Dana säger, att de uppfattar bara handlingar, så att det behövs nog någonting handlingskraftigt både från EU och möjligtvis NATO och Tyskland för att signalera att det här är helt oacceptabelt.
Vi följer frågan, som det brukar heta. Jag tänkte vi skulle runda av nu på samma sätt som vi brukar göra, nämligen med era förslag på veckans ord eller veckans citat eller veckans person. Vad säger du, Anna?
Ja, alltså veckans citat är ju helt givet. Stefan Löfven intervjuades av Maggie Strömberg i Expressen, och så sa han: "Jag har alltid sagt att jag har en pragmatisk inställning till skatter." När han då försökte försvara att han kommer behöva göra Centerns och Liberalernas då genomföra deras krav på fortsatt enorma skattesänkningar i höstbudgeten för 2021. Och jag tycker det här är en retorisk helomsvängning som kommer bli väldigt svår för många socialdemokrater att svälja. Det är väldigt magstarkt.
Det kommer bli ett citat som kommer att upprepas många gånger.
Ja, absolut.
Vad säger Anna-Karin? Veckans ord, veckans person, veckans citat?
Jo, jag har en person som jag vill lyfta fram, som jag hoppas att fler kan få upp ögonen för faktiskt. Hon heter Filippa Mannerheim och är lärare och skoldebattör, och har förekommit i tv-serien UR-serien Skrivglappigt nu de senaste, jag vet inte om den har gått i en eller två veckor. Den finns säkert att se hela på webben. Men det är en lärare som har med oförtrutet och med en stor dos av självkritik gått in och försökt beskriva hur det är att vara lärare idag och vad det finns för förutsättningar att påverka elevernas lärande och vardag utifrån den läroplanen vi har, de förutsättningar som skolan gör och den skolpolitiken som bedrivs. Och hon gör ett hästjobb med detta, och hon tar debatt efter debatt vad gäller just hur eleverna lär sig eller inte lär sig skriva, vad de ska läsa och så vidare. Så Filippa
Mannerheim...
Det låter
Mannerheim, som ett namn att hålla koll på.
Det ska ni göra.
Vad säger då Dana?
Ja, jag har en veckans person och det är 101 år gamla Allan Sigvard Johansson. Och vem är detta kan man fråga sig? Jo, han är en av de svenska frivilliga som under andra världskriget, som avslutades för ungefär 75 år sedan idag, som deltog frivilligt i det finska vinterkriget när vi inte svarade på vår grannes rop om militärt stöd. Så var det ungefär 10 000 svenska soldater som åkte frivilligt för att medverka i det finska vinterkriget. Så han får en shoutout från mig idag.
Och där knyter du lite grann ihop med det förra ämnet vi talade om och vad man eventuellt skulle ha gjort för att ge ryssarna en tydligare signal efter ockupationen av Krim.
Ett nytt vinterkrig!
Därmed ett stort tack till våra panelister den här veckan. Anna-Karin Wyndham, författare och doktor i pedagogik. Anna Gerin, utredare och biträdande chef på den fackliga tankesmedjan Katalys. Och Dana Porkomelian, jurist och liberal skribent. Stort tack!
Tack!
Vi på Kvartal tackar också för den här veckan där vi bjudit på en hel del annat spännande än den här panelen. Staffan Doppings fredagsintervju med tidigare toppsocialdemokraten Nalin Pekgul ska ni inte missa. Där svingar hon hårt mot både Miljöpartiets roll i asylpolitiken och mot vad hon menar är en naiv svensk hållning gentemot islamister. Och för er som gillar poddar finns ett nytt avsnitt av vår mediepodd Den svenska modellen att lyssna på. Där pratar jag och Jonas Nordling från Dagens Arena om det godtycke som tycks prägla mediernas beslut om namnpubliceringar. Så ska ni gärna läsa Louise Browns text om hur coronapandemin har drabbat jämställdheten. Det är också mycket intressant läsning. Avslutningsvis vill jag önska er alla en trevlig helg med den sedvanliga uppmaningen att söka information så nära ursprungskällan som ni kan, ta del av mediernas tolkning av den informationen, men aldrig glömma att tänka själv.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot...
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.